Kapitel 12. Ner till jorden igen. Hur länge vi stannade hos Atlo kan jag icke säga. Men tiden gick fort under angenäm samvaro och intressanta studier. Vi hade båda så mycket att lära av honom och han var lycklig att få leda vår undervisning. Gudrun var en mycket bildbar natur och inhämtade med största lätthet även de svåraste saker. Jag hade en trögare fattningsgåva och kunde med samma lätthet följa studierna. Ofta gjorde vi långa utfärder i den storslagna alpnatur som omgav vår boning. Klimatet var ingalunda så strängt som det under motsvarande förhållande skulle varit på jorden. Det var tvärtom ytterst angenämt. Och väl förstår jag att den stillhet och den rena luft som var rådande skulle underlätta Atles studier. Särskilt hans observationer av himlakropparna. Det väcker underliga minnen att se tillbaka på denna tid. Minnen av vaknande, oklara känslor som famlade sig fram. Jag hade egentligen aldrig vetat vad den ömmare känsla var. Tiden jag hade hyst för Ingegärd kunde icke få detta namn. Gudrun hade så plötsligt kommit i min väg att jag icke hunnit reda mina intryck. Till en början tyckte jag nästan hon var litet besvärande med sin tvärsäkra tro på sin egen känsla för mig och sin sekelånga trohet mot sin ungdomsriddare. Jag hade ingenting annat att ge henne än min ånger över det lättsinniga övernod, åt vilket jag offrat hennes lycka. Men den dagliga samvaron under gemensamma studier med denna blida och ömma varelse väckte småningom till liv i mitt väsen något som under föregående stormiga jordeliv aldrig fått tillfälle att spira. Det var kärleken till ett annat väsen, för vilket jag längtade att få fram mig. Gudrun blev snart den medelpunkt omkring vilken alla mina tankar kretsade. Ännu bar jag den som min egen ljuva hemlighet, men hon kunde väl knappast undgå att märka den värme som inträtt i mitt förhållande till henne. Och hennes eget hjärta bävade av glädje däröver. Det kunde jag å min sida tjäna. Den som inte minst gladde sig åt vår ömsesidiga böjelse var gamla Atle. Men även han sa ingenting. Och vad behövde väl i själva verket sägas? När två hjärtan finna varandra är alla ord överflödiga. Denna lyckliga period blev emellertid på ett oväntat sätt avbruten. Det kom bud från Erik att jag skulle komma till honom. Han ville äntligen tala med mig. Jag hade helst vägrat att komma, men Atle ansåg det vara min plikt att efterkomma hans önskan och så följde jag kallelsen. Jag trodde jag snart kunde komma tillbaka igen. Och denna tanke gjorde avskedet mindre svårt. Gudrun följde mig ett stycke till vägs. Jag kysste henne till avsked och så skildes vi åt. Föga anande jag då att jag inte skulle återse henne förrän på jordeplanet. När jag trädde Eriks hem kom Ingegärd emot mig med förgåtna ögon och berättade att Erik stod i begrepp att gå ifrån henne ned på jorden. Han hade redan stundtals gripits av den dvala som föregår en ny inkarnation. Men innan han helt domnade bort ville han tala med mig. Jag följde henne in i rum där Erik låg. Han var för tillfället vid full sans och det spred sig över hans matta draget vänligt småleende när han kände igen mig. Jag har bett dig komma hit för att säga dig några ord innan jag går in i ett nytt jordeliv, började han. Jag har fått bud från ovan att jag borde gå ned och detta bud har vunnit genklang i mitt bröst. Det är heller icke för tidigt. Jag har varit lat. Allt för länge har jag gått här och njutit av det behagliga livet i denna sfär samman med den jag har kär. Det är ju nära 600 år sedan jag trampade jorden. Skulle jag stanna här längre, känner jag att det skulle stäcka min växt. Det återstår mig därför ingenting annat än att gå dit budet kallar mig. Okända öden till mötes. Jag är redo. Och länge dröjer det ej, innan det band som drar mig ned är så hårt knutet att jag inte längre kan meddela mig. Av tack att du kom innan det var för sent. Jag yttrade några uppmuntrande ord och bad honom vara vid gott mod. Det är jag också, sa han. Det är inte för själva inträdet i det nya livet. Jag bävar, det är för de öden som där väntar mig. Jag är en svag och lättsinnig natur som kanske lätt råkar på avvägar. Och så vet du okej, sa han och fattade min hand, att vi har ouppgjorda affärer med varandra. Jag känner på mig att vi kommer att råkas, att våra vägar kommer att korsas under omständigheter som ohända kunna bliva ledsamma nog, om vi inte båda går ned med den fasta föresatsen att vad än må ske, uppriktigt och trofast räcka varandra i handen. Du vet hur det är. Den omständigheten att vi nu är vänner och icke tänka på något äggvänsterparentes aggression mot varandra är icke någon borgen för att vi, när vi åter råkas där nere med materiens bindel för ögonen och icke känna igen varandra, även där skola hålla tillsammans i vänskap och förtroende. Du vet att på samma plan, där vi gjort varandra ont, skola vi också sona för och gottgöra våra handlingar. Men då händer det så lätt att vi i den omedvetna känslan av vår skuld förhärda oss istället för att räcka handen till försoning. Det händer att vi misstänker en fiende i den som är vår fordringsägare, och att gammalt groll, hat, bryter ut igen, istället för att gamla sår borde läkas. Själv har jag ännu inte sonat en våldsbragd jag begick då jag brände din gård. Mått jag kunna göra det på ett sätt som befäster det goda förhållandet mellan oss. Vad är din skuld emot min? 2 gånger har jag tagit ditt liv. Den första gången av hat. Den andra gången av hämnd. Gud bevar mig för att ännu en gång göra dig något ont. Jag får bekänna att jag icke ägnat förhållandet oss emellan någon särskild uppmärksamhet. Men jag förstår nu att du har rätt. Detta är en sak av största vikt. Fastän jag inte nu känner annat än de vänskapligaste känslor för dig, så kan jag tänka mig möjligheten av att jordelivet för att pröva oss ställer oss i sådana konflikter att gammal bitterhet kan blossa upp igen. Gud give att den inre samhörighetskänslan då må vara så stark att den övervinner alla onda böjelser. Gud give att jag istället må bli i tillfälle att känna dig på ett eller annat sätt. Ingegärd, som stod bredvid och hörde vårt samtal, tog bådas våra händer. Ja, sa hon. Måtte också jag få vara med och göra vad jag kan för att underlätta er uppgörelse, istället för att så som förra gången vara ett tvistefrö mellan er. Det dröjer nog inte länge innan också jag går ned. En inre maning därtill har jag redan känt, och då Erik är borta har jag här ingen trevnad längre. Jag måste gå ned för att söka upp honom. Jag stannade hos Erik under den korta tid han ännu hade kvar av sitt frihetsliv. Dock, friheten var i själva verket redan till ända, ty nu greps han mer och mer av den dvala som förebådar födelsen i köttet. Till slut somnade han in och smälte bort. Han hade i nedstigande led passerat gränsen. Hans bortgång och de varnande ord han dessförinnan tillviskat mig hade gripit mig djupt. Jag kände det som min plikt att i det liv han nu börjat stödja och tjäna honom så mycket i min förmåga stod, och jag anhöll hos min andliga ledare att få följa honom och födas under sådana förhållanden att jag fick stå honom nära. Jag fick bud att min anhållan var beviljad och att jag borde hålla mig beredd. Jag hade tänkt att dessförinnan fara tillbaka till Atle och Gudrun och säga dem farväl, men jag hade missräknat mig. Dvalan grep mig nästan omedelbart och jag förmådde inte lämna det hem där jag varit som gäst. Det är en märkvärdig likhet mellan den metamorfos som kallas födelse och den som kallas död. Båda föregås de vanligen av en sjukdom eller ett avtynande som är mindre plågsamt i samma mån som andren åt en högre utveckling. Men är döden för jordmänniskan en skräck på grund av ovissheten om vad som väntar på andra sidan, så är födelsen i köttet knappast mindre oroväckande. Ty även där går man till mötes prövningar om vilkas art man möjligen kan göra sig någon föreställning, men vilkas rätta innebörd man icke känner. Och dock är nedstigandet i materien i regel en fullkomligt frivillig handling. Det fordras därför icke så litet mod för att taga detta steg. Abilar kom och satt hos mig i det sista. Han lovade framföra min hälsning till de båda kära jag lämnat efter mig på högfjället. Ett nytt liv i Sverige. 1820. Född som Birger, son till en köpman i en liten stad, studerade i Uppsala, där han träffade flera kurskamrater, inklusive Georg. Och återigen var hans gamla fienden bror kommit på hans ödesväg på det jordiska planet, som han förutsåg från högre frekvensplan, som de var på före detta livet. Hans far ville att Birger skulle bli präst, om han ville. När hans far avled var han tvungen att ta över hans verksamhet, vilket gick ganska bra. Georg kom in igen med Ingegärd från tidigare liv, och från livet på andra sidan. Hon het nog Gunhild och var en vacker och klok ung kvinna. Och när Birger var Jors vän, blev han så också hennes vän. Och samma frestelser uppstod återigen. Att det kunde bli mer än bara vänskap. Detta när Georg studerade musik i Dresden. Och han gick sådan in i sina musikstudier och hade inte nog tid vid sin unga fru och son hemma i Sverige sköts i bakgrunden. Det var under denna tid som Birger tröstade och hjälpte Gunhild mentalt. Med tröstande ord. Och hans moral blev nu igen testat. Men brodern, alltså brodern från livet som grane. Och, nu, musiker. Georg hade ekonomiska problem och hans kompositioner gav inte den framgång han hoppats på. Och på en tidpunkt var familjen var helt nere ekonomiskt. Och i denna akuta situation blir Georg tvingas utfärda en långaranti när han skriver under med falskt namn. Med Birger sin underskrift. Av olika omständigheter kan inte Georg återbetala lånet. Och när polisen kontaktar vännen, Birger förstår han situationen och tar på sig ansvaret för att ha skrivit under garantin. Och för att rädda sin vän, och gamla och nu förlåtna fiende, från att bliva straffas för bedrägeri. Birger, granes nedsträck åke, hade bott med sin gamla mor utan att hitta en hustru. Men en dag får hans mor den idén att ta in i huset en hjälpande piga. Därvid är Birgers liv ända en gång mer lycklig. Alltså, komma, igen Gudrun, från två liv tillbaka, in i hans liv. Efter en tid gifter han sig med henne. Och de får några bra år tillsammans. Marta som hon kallades i detta liv. Dog i tuberkulos. Något senare dör George. Musikervännen av lunginflammation och Birger är med under begravningen av sin tidigare fiende. Men numera vännen. Han försöker trösta sin väns hustru. Som han även varit gift med i livet förut. Och i livet som åker riddare hon som slottsjungfrun Ingegärd. Och vi följer dramat på det här från sidan 111 i boken. Hon tog sig för bröstet. Sedan slog hon båda armarna omkring min hals och föll i en häftig gråt. Förut hade hon icke fått fram en tår. Men nu löstes banden och hon fick gråta ut. Jag stannade i Stockholm och ordnade begravningen. Men när jag skulle resa hem, slog mig tanken. Vad ska dessa människor leva av? Georg hade ju försörjt familjen med sina lektioner. Gunhild hade skött hushållet och hemmet och hade icke kunnat bidraga till deras utkomst. Nu stod hon där med två tomma händer. Jag lämnade henne en mindre summa för den närmaste framtiden och lovade att snart återkomma för att försöka ordna något för henne. Ensam stod hon och ensam stod jag. Det är då lätt att förstå hur det var möjligt att Märtas vision ändå till sist blev en verklighet. Hans kone Märta hade kort för sin död haft ett syn där hun så att han ville finne. Og så hjälpe Gunhild efter att hun själv var gått bort. Hon kom med sina barn för att förestå mitt hus. Men blev inom kort min hustru. Jag ska inte dröja vid de inre strider. Det kostade mig att komma till klarhet med mig själv. Innan jag tog detta steg. Det var ju naturligt att det dagliga intima umgänget mellan oss, som alltid hållit så mycket av varandra, småningom skulle leda till tanken på en förening. Och jag tror att denna tanke tidigt vaknade hos oss båda. Men det var som om vi båda kämpade mot och ingen ville säga det förlösande ordet. Det behövde heller inte sägas. Vi läste varandras tankar. Och en dag, då stämningen blev henne övermäktig, räckte Gunhild armarna emot mig. Jag tog henne in till mig. Hon var min. Återlog lyckan emot mig. Och jag var glad i känslan av att även Gunhild var lycklig. Men länge skulle vi icke få njuta av denna glädje. Bekymmer och sjukdom lade sin tunga hand över oss. Jag hade de senaste åren haft att kämpa med stora ekonomiska svårigheter. Men alltid i sista stund funnit någon utväg och sålunda hållit mig uppe. Affären hade så småningom gått ned. Den var ej längre så givande som förr. Jag hade måst avskedat av mina biträden och skötte numera nästan allting själv. Så kom en svår kris. Och jag såg ingen annan utväg än konkurs. Jag kände det hårt. Mest för Gunhilds skull. Om hon ännu en gång skulle behöva gå igenom en så tung provning. Men det fanns inget val. Jag hade gjort de mest energiska ansträngningar för att hålla mig uppe. Men förgäves. Min kredit var slut. Nu måste det tunga slaget drabba oss. Gunhild var under denna kris långt mera självstark och förhoppningsfull än jag. Hon höll ännu modet uppe. Och hon blev också den räddande ängeln. En dag då jag dyster och nedstämd satt vid min pulpet på kontoret, kom hon in strålande glad med ett rekommenderat brev i handen. Räddade! Utropade hon och räckte mig brevet. Det var från Gunhilds morbror och innehöll inte mindre än 10 000 kronor och dessutom de allra vänligaste uttalanden om min person. Gunhild bekände nu att hon skrivit till sin morbror och berättat hela historien om Georgs lättsinniga förfarande med växeln. Och hur jag trätt emellan och räddat honom. Vi hade ömsesidigt lovat varandra att denna historia icke för någon skulle få omtalas. Men efter en liten strid med sina betänkligheter hade hon, utan att därom nämna ett ord till mig, givit morbrodern del av allt sammans och tillika omtalat vår kritiska belägenhet. Detta hade gripit gubben så, att han, som var mycket rik och inte hade några närmare arvingar än Gunhild och en kusin till henne, nu sände detta belopp som avräkning på det arv Gunhild en dag hade att vänta. Så var vi åter räddade. Och detta hade hon gjort. Min räktiga hustru, som alltid stod stark. Hur motgångens stormar än rasade, hur tung hon än själv kände prövningens börda på sina axlar. Nu var hon särskilt glad och lycklig att hon på detta sätt kunnat återgälda vad hon ansåg som en gammal skuld. Återgick en tid under jämförelsevis lugna yttre förhållanden och med den trygga, husliga lycka, som är byggd på ömsesidig tillgivenhet och förtroende. Men nu kom sjukdomen. Jag hade känt en viss tyngd i underlivet, men inte fäst mig så mycket därvid, då den till en början inte synnerligen besvärade mig. Småningom inträdde vissa oroande symptom, som föranledde mig att söka läkare. Jag undergick en grundlig undersökning som gav vid handen att det var en kräftknöltesvulst, som redan ganska stor. Jag hade att välja mellan en operation med tvivelaktig utgång och en sjukdom, om vars utgång det icke rådde något tvivel, men som kunde draga långt ut och tills vidare icke skulle hindra mig i mitt arbete. Gunhild blev djupt bedrövad och vågade icke giva mig något råd. Hon som annars alltid visste vad hon ville och var snar att råda. Men när jag själv valde det senare alternativet, såg jag att det drog en ljusning över hennes ansikte. Så får jag dock behålla det igen nu en tid och vårda det så gott jag kan, sa hon. Tack för att du inte satte mig inför den förfärliga utsikten att kanske mista dig redan nu. Jag var nu en dödsdömd man. Hur lång tid jag hade kvar, kunde ingen säga mig. Det kunde gå fort men det kunde också dröja länge. Det är underligt vad vissheten om en snarlig död kan lamslå en människa, som dock ännu har krafter i behåll. Så stor är kärleken till livet, att vissheten om dess förlust fräter inte bara på livet självt, utan också på mod och arbetslust. Och dock måste jag ju säga mig, att många, som var friskare än jag, skulle komma att dö före mig. Men den hade icke den pinande visshet, att slutet nalkades. Veckorna blev till månader under den obehagliga förnimmelsen av att den fiende till livet, som jag bar inom mig, alltjämt tilltog i storlek och tyngd. Jag kunde snart inte gå och röra mig utan den största svårighet och slutligen måste jag intaga sängen. Jag kan inte tänka tillbaka på denna tid, utan att med innerligaste tacksamhet minnas den ömma omvårdnad Gunhild ägnade mig. Hon var outtröttlig i sina vänliga omsorger. Och inte nog med att hon vårdade min sjuka kropp. Hon var ännu mer en andliga läkare. Med sin fasta tro på en fortsättning hinsides, var det hon som uppehöll mitt mod, när det många gånger var nära att svikta under den dubbla bördan av lidande och dödsvisshet. Fastän jag vet att hon var nära att digna av trötthet och sorg, kunde hon vid mitt sjukläge bäras av en friskhet och förtröstan, som kom mig att glömma plågor och maktlöshet. Hon var den alltid spända fjäder, som uppehöll mitt sjunkande livsmod. Och hennes barn. Varför har jag inte mer talat om dem? De var så obeskrivligt ömma mot mig. Kurt var nu 18 år och gick i högsta klassen. En präktig pojke. Som hade ärvt sin mors vackra, uttrycksfulla ögon. Men själv fört med sig till livet ett för alla lidande varelser römmande hjärta. Gunilla var 16 år. En blond och blid liten flicka. Som smög sig på tå in i allas hjärtan. Hur ofta kom hon icke med friska blommor och lade dem på täcket. En afton, när det led mot slutet, satt Gunhild som vanligt vid sidan av sängen och sydde. Plötsligt såg hon sig förvånad omkring. Vad var det, vännen min? Frågade jag. Det var så besynnerligt, svarade hon. Jag tyckte aldrig Märta skymtade förbi. Det var som om hon kommit från salen. Hon stannade ett ögonblick vid sängen och så försvann hon. Såg du henne inte? Nej. Jag har ju aldrig några förnimmelser av det slaget. Som hon själv så ofta hade. Hon har väl kommit för att hämta mig. Det var så underligt. Jag fick en så stark förnimmelse av att det var hon. Sa hon något? Nej. Men hon gjorde en rörelse med handen. Som om hon hälsat på mig. Och så kände jag det. Som om hon velat tacka om mig. Det ville hon nog. Och det ville jag också. Jag räckte henne min avmagrade hand. Som hon smekande tog mellan sina båda. Ja, Birger. När vi träffas en gång där uppe. Så ska mycket klarna. Som här förefallit dunkelt. Du ska hälsa dem båda. Som gått före oss. Säg Georg. Att jag aldrig glömt honom. Om jag också med glädje och tacksamhet ser tillbaka på de år. Jag fått stå vid din sida. Många gånger har jag undrat över. Att jag från första stund vi råkades. Kunde hålla av dig som om vi varit gamla vänner. Och att jag på samma gång kunde giva mitt hjärta ta så helt åt Georg. Livet är fullt av gåtor. Men en gång får de nog sin lösning. Hennes ord dog bort. De hördes som uttalade på avstånd. Jag fick en underlig känsla av att någonting brast inom mig. Det gick runt för mina ögon. Jag föll i vanmakt. Några ryckningar och det var slut.